Och ja, den här frågan aktualiserades i förra veckan då det uppstod en situation i Karleby där ett flertal gymnasieelever inte ville delta i en filmförevisning med hänvisning till de sex scener som förekommer i filmen i fråga. Var går gränsen? Hur mycket ska personlig övertygelse få styra vilken undervisning elever deltar eller inte deltar i? Det diskuterar vi i slaget efter 12 idag tillsammans med Inga Damlin, rektor för Korsholms högstadium. Välkommen.
Tack.
Alexandra Wasberg, studerande utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa. Välkommen.
Tackar.
Majlén Engelholm, undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen. Välkommen.
Tack.
Och Maj-Gret Axell, lärare och kommunalpolitiker för Kristdemokraterna i Vasa. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, om vi börjar på ett principiellt plan. Hur ska man se på undervisningen och läroplanen? Hur strikt ska den vara i en sån här fråga? Hur mycket ska man kunna avstå ifrån med hänvisning till personlig övertygelse? Maj-Lena Engelholm.
Ja, tack. Det som styr den utbildning som vi har i Finland baserar sig på lagstiftning, bland annat grundlagen och lagen och förordningar om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Dessutom har vi internationella avtal som Finland förbundit sig till, och det är närmast FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och FNs konvention om barnets rättigheter. Därtill har vi det här statsrådets beslut om riksomfattande mål för undervisningen. Och på basen av dem har Utbildningsstyrelsen definierat centrala innehåll i de styrdokument som styr undervisningen. Och det betyder att utbildningsanordnarna ska ordna utbildningen, och lärarna har en pedagogisk skyldighet att undervisa enligt de här fastställda styrdokumenten. Där finns sen en liten skillnad i det här närvaro i skolan när det gäller grundskola och gymnasieutbildning. I grundskola har vi läroplikt. Alla barn i Finland ska fullgöra läroplikten. Och det kan man då göra med att gå i skola eller att ordna. Vårdnadshavaren kan anhålla om annan undervisning än närmast i hemmet och själv ansvara för att barnet inhämtar den grundläggande utbildningens undervisning och innehåll. Men om barnen går i skola och anmäls till skola så är nog utgångsläget det att man deltar i undervisningen. Gymnasiestudierna är frivilliga, men visserligen är där också utgångsläget att om du har sökt till gymnasieutbildning och studerar i gymnasium, så är också där utgångsläget att du är närvarande i undervisningen.
Också fast det då nödvändigtvis inte sånt som att skriver under på ett personligt plan.
Så är utgångsläget. Att där är frånvaro i särskilda fall, men det närmast handlar om till exempel när studerande är sjuka eller på annat sätt förhindrade att delta. Det är alltså den bas som vi utgår från.
Inga Damlin, hur ser det ut i praktiken?
Ja, det ser nog långt i praktiken ut som Maj-Lena här beskriver, och jag vill där tillägga att det Maj-Lena lyfter fram, så det är ju någonting som vi har liksom skapat i demokratisk anda. Och det jag mycket baserar mig på i de här frågorna, så det är värdegrundsdiskussionen. Vi har en värdegrund i grundskolan till att börja med som mycket återspeglar den värld vi lever i idag. Vi har kanske en svartvit diskussion i samhället. Och värdegrunden är dess syfte sen och så stort att vi ska skapa förståelse för varandra, respekt för varandra, också en tolerans. Och i det arbetet så ingår det här då att skolans uppgift, den är i praktiken att lägga fram kunskap som ska leda till bildning, där individerna själv då ska lära sig att förhålla sig kritiskt till kunskapen och själv skapa sina attityder eller sina uppfattningar. Så att det Maj-Lena säger här, så ser jag på det i praktiken också. Om du menar praktiken, de här olika casen, så det är sen en senare fråga. Men om vi utgår från de här ramarna som vi resonerar utgående från, så är mitt svar sånt.
Mm. Maj-Gret Axell.
Ja.
Vilken är din kommentar?
No, det är ju förstås det att man måste ju delta i undervisningen om man går i skolan. Men man måste ju också få känna om det är någonting som våldför sig på ens livsåskådning eller integritet. eller tro eller innersta värderingar, så måste man få meddela om det. Och i synnerhet i det här fallet så anser jag att det borde ha funnits, eller det fanns väl också för dem som inte gick en alternativ och undervisning där man kunde få skapa samma tolerans och förståelse och respekt för andra. Så det är ju väldigt viktigt, och det har ju talats här om värdegrunden och allt det här och hur vi är likadana över hela världen. Men just att det på det här sättet gick till att man måste få såna här visuella bilder för sig. Det kan gå helt på enkelt sätt att undervisa med fast rollspel eller någonting annat. Att jag anser inte att det blev på det rätta sättet här.
Mm, Inga Damlid.
Jag tänker inte gå och kommentera det enskilda fallet, men här, det som du lyfter, så det i och för sig har du i princip rätt. Men här står det också skolans utmaning att vi har många elever med olika attityder, olika sån här aspekter idag. Att ska vi då beakta alla dessa, liksom alla dessa individer, eller ska vi utgå i en undervisning där vi presenterar kunskap eller utgående från värdegrunden och belyser fenomen från många håll? Jag ser situationen utmanande om vi ska direkt enbart gå på det här enskild attityd.
Och det... Får jag ännu tillägga?
Varsågod.
Får jag ännu tillägga? Jag tycker ju att den här filmen då, som gick ut på att det utvecklades en relation mellan en äldre kar, en vuxen kar och en ungdom. Och att det måste fortsätta tillväxtvisa väldigt närgående ingående som sexuella scener eller erotiska scener. Att då tycker jag redan att det kunde ha stannat vid det här, hur det har bara utvecklat det här vänskap och relation på något sätt. Men inte måste man ju visa det och uppleva någon att man inte vill vara med och se på sånt som är nära på pornografiskt. Man vill inte komma in i det. Vi vill inte att våra ungdomar ska fastna i sånt heller, för vi vet ju att många är beroende av både porr och spel och så vidare och så vidare. Så det ska ju också skolan värna om och skydda ungdomarna för. Vi ska ge dem bara en neutral och bra undervisning så att de får en alerthet inför allt som sker i världen, men inte så att det våldförs på det innersta. Mm. För när det kommer visuella bilder på det sättet så är det helt annorlunda än om man hör på en som refererar eller pratar om någonting i ett föredrag.
Vi har också med oss här Alexandra Wasberg, studerande i utvecklingspsykologi. Hur ser du på den här saken?
Jag vill lyfta fram en sån psykologisk aspekt som jag kommer att tänka på direkt i och med det här fallet att som ung människa och kanske som vuxen också, så att sitta tillsammans med andra och titta på sexscener, så kan ju vara väldigt obekvämt och det hjärnan ser ju inte någon skillnad egentligen på vad som händer på en skärm och vad som händer i verkligheten. Man får en automatisk fysisk respons som man ska hantera. Och då som ung person så kan det ju vara att ens vänner och klasskamrater jämnåriga sitter där runt omkring och man försöker visa då att man är cool och världsvan och på det sättet inte. Mm. Det finns en social aspekt där. Jag tänker att det försvårar ju inlärning om inte annat, att man har fullt upp med att kontrollera sin reaktion.
Nu var ju syfte med den här diskussionen att vi skulle diskutera den här filmen, men jag kan till protokollet tillägga här att den var nominerad för 3 Oscars och den vann, den fick 1 Oscarsstatyett vid Oscarsgalan i fjol, så det där. Med min i och för sig ringa kunskap om amerikansk eller om filmer i allmänhet och vad som brukar belönas på Oscarsgalan, så ställer jag mig i varje fall lite frågande till det här som framställs som rent pornografiskt innehåll. Men jag ska tillägga här att jag har inte sett den här filmen överhuvudtaget. Mm. Men vi går, ja, Maj-Lin Engelholm.
Jo tack, jag vill gärna komma in här med den här lite haka på det som Inger börjar med, det vill säga det här värdegrunden som vi bygger vår utbildning på och de värdediskussioner som man också i skolan är skyldig att föra i fostrande och undervisande syfte. Att de här diskussionerna som förs tillsammans med elever som ger dem de här förutsättningarna att känna igen och definiera värden och värderingar som de konfronteras med och lära dem att också kritiskt reflektera kring dem. Att här är värde i sig att tillsammans, utgående från olika sätt och utgångspunkter, att se och ta ställning till frågor över religions, språk och kulturgränser, så skapar den här förutsättningen för den här kommunikationen. Och jag tänker att här behöver så att alla studerandes elevers synpunkter få finnas och för att på riktigt fostra till demokrati och respekt och förståelse för varandras övertygelse eller ställningstaganden i olika frågor.
Får jag, Margret, säga något här?
Varsågod.
Okay. Jag tänkte, det måste ju inte vara att man ser en film som början till slut, då i så fall det skulle kunna vara i klassrummet, fast att man sett lite den här utvecklingen. För att alla de där scenerna, jag inte går in på det, men jag har fått mig till berättas nog hur otrevligt det skulle kunna vara, sånt som kan finnas mellan fyra sovrumsväggar i alla familjer. Man behöver inte gå ut med det. Men sen visade det sig också då att den här unga killen som på ett vis blir då våldförd på, så han var ju inte lycklig eller nöjd. 10-20 år efter så hade han inte lyckats få några relationer till stånd, och han var på något vis skadad i sitt psyke också. Och den här äldre mannen, han hade sen gift med en kvinna enligt liksom den här storyn. Så det är ju som mycket som vad det ledde till också. Så det, alltså att ta en sån film som exempel. Man kan som sagt visa en del i början, för det var väl vackert och välgjort och goda skådespelare. Men just att på ett helt annat sätt kan man ta upp det. Det kan ju leda till det motsatta bland de här ungdomarna. Man måste se på sånt som de ansåg som lite äckligt och olustigt.
Inga
så då kanske de inte får tolerans.
Nu vet inte jag hur insatt du är, hur berörd du är av den där case Kokkola. Själv är jag inte tillräckligt insatt för att ta ställning. Och den här diskussionen hoppas jag att vi kan fokusera på det vi är här för.
Nu slutar vi tala om den här filmen i fråga. Vi återgår till kärnfrågan här, nämligen vilka blir följden om man så att säga börjar plocka och skräddarsy allt för mycket i undervisningen eller i läroplanen? Vad säger Inga Damlin?
Jag säger så där att det finns en värdegrund och vi baserar verksamheten på det. Värdegrunden så syftar till jämlik utbildning, och det är på något vis att förmedlar vi det här och följer den här läroplanen vi har i olika ämnen, vi olika, så då garanterar vi på något vis att alla får någon typ av attitydfostran eller sånt där, någon grundläggande. Och börjar vi skräddarsy allt för mycket, visst, jag är med på att vi behöver tillgodose det här så att kommunikation mellan hem fungerar som stöd av barnen och sånt. Men börjar man liksom skräddarsy allt för mycket, så då ser jag att man går in på någonting som vi börjar peta på det innersta i bildningens väsen på något vis. Så ser jag det.
Mm. Alexandra Wasberg, så där, ur ett psykologs synvinkel då du hör på det som Inga Damlin här säger. Det här kollektiva kontra det, ska vi säga, individualistiska.
Det är så svårt det, för att man vill ju ha liksom individer som lär sig och tänka och argumentera och hantera information och formulera sina tankar och ha de verktyg de behöver för att de far ut i världen. Och att när grundskolan är över så ska alla stå på samma kunskapsgrund. När man blandar in värderingar så blir det jättesvårt. Då tänker jag att kanske man skulle behöva så att jag riktigt vet att hur långt sträcker sig läroplikten. Vad är det vi vill att våra ungdomar ska kunna och lära sig, så att de kan agera som självständiga vuxna senare i livet. Och att det är kanske på den nivån vi behöver diskutera. Att vad är skolans roll? Vad är fostrares roll?
Och här har vi ju då också skolans utmaning i den här saken. Majlén Engelholm, det handlar inte... Du sa åt mig igår då vi pratade i telefon, Alexandra, att det handlar ju inte mer om bara de värderingar som skolan lär ut och de värderingar som man har med sig hemifrån. Dagens ungdomar får det där intryck från hela världen i allmänhet via sina telefoner. skärmar. Hur hänger skolan, undervisningsväsendet med i den här utvecklingen?
Ja, jag tycker alltså att det är väldigt viktigt att vi för den här diskussionen och att man gör den tillsammans också med parter utanför skolan. För här behövs alltså den här förståelsen för utbildningens uppdrag, men också en gemensam samsyn på hur vi ska ordna vår den här synen på bildning och vad det innebär. Och de barnen och de unga har tillgång till så mycket information via en mängd olika kanaler och i en väldigt snabb takt. Och jag tror ju inte att det kommer att bli annorlunda framöver, snarare tvärtom. Och ibland utsätts ju barnen och de unga för information som de inte har beredskap att hantera. Och de behöver få våra vuxna stöd att förstå och förhålla sig till det de möter. Och det gör att både vi vuxna i och utanför skolan tillsammans behöver diskutera hur vi kan ge det här stödet och vilken roll den här kunskapsflödet har i de här ungas förutsättningar att känna igen och definiera värden och värderingar och att ge dem den här beredskapen att granska dem kritiskt och se det ur olika perspektiv. Och samtidigt så sagt, behöver samhället omkring eleverna och de studerande få insyn i och förstå utbildningens uppdrag och att skolan har den här och lärarna har den här pedagogiska skyldigheten att ge den undervisning som bestäms i lagar och normer.
Mm. Kan jag säga några ord?
Varsågod.
Okay. Vi ska ju alltså överföra goda värderingar och tolerans och på ett visst och förståndigt sätt. Så då ser jag också i skolan att den vuxne är ju väldigt viktig. Att nu för tiden också, som Anders sa, det yrkesutbildningen blir det mer och mer av självstudier. Så att det som den vuxne kan göra då när det finns närvarande är ju att förmedla bra attityder till alla sorts människogrupper och tolerans på det sättet, visa det genom sitt eget sätt och sitt eget kroppsspråk och sådär. Att man inte gör något som är motsatsen till det då som man egentligen i teorin då försöker lära ut. Att det är ju också superviktigt.
På den där frågan, jag tyckte det var en bra fråga du lyfte här, att om vi hänger med. För svaret är att vi har så att hänga med. Och Mylens, från Mylens vill jag ännu plocka det där att vad kunskap är. Att det tycker jag vi har all orsak att diskutera idag. För var lär sig ungdomen mest? Jo, de kommer att lära sig mest i princip utanför skolan på nätet. Så där blir vår roll, precis som du säger, Margret, att vara lära eleverna att förhålla sig kritiskt, det där kritiska tänket, att respektera andras åsikt och ur det där kritiska tänket själv då bilda sig en uppfattning. Och där är den handledande läraren oerhört viktig i dagens skola.
Alexandra Wasberg.
Jag tänker, det är bra det. Jag tänker att hur lär man ut kritiskt tänkande egentligen? Och då tänker jag att om man har mycket skärmtid i sitt liv, ska man i skolan ha ännu mer skärmtid? Borde man stötas och nötas med andra människor? Och om man vill att någon ska, man tänker att man ska vidga sina vyer och sätta sig in i någon annans perspektiv. Är inte det bäst att prata med någon som har ett annat perspektiv? Att nu sticker jag ut hakan lite, förstår jag, men är man lite lat om man visar en film?
Möjligen, om vi var tillbaka på filmen här inne.
om man tänker på att hur ska man lära ut.
Om jag kan komma in här med det här. Här ligger ju alltså det här nog pedagogiska avvägningar till grund för val av både arbetssätt och arbetsmetoder och för att nu inte heller falla tillbaka till den här filmen. Men här finns ju nog lärarnas gemensamma arbete och gemensamma diskussioner kring hur undervisningen ordnas och med vilka metoder. Men här är nog den här dialogen och samtalet alldeles väsentligt i skolorna. Det är det ingen som förringar. Och här i våra nu, grunder för läroplaner så läggs stor vikt vid den här verksamhetskulturen i skolan. Både verksamhetskulturen mellan lärarna men i synnerhet mellan de vuxna och mellan eleverna och studerande, alltså den här diskussionen. Och det här som du frågar efter, tänker jag alltså när du frågar att hur lär man sig egentligen kritiskt tänkande, så är det väl just att lyfta fram de här olika aspekterna, olika synvinklarna på fenomen och på det man lär sig i skolan och hur man förhåller sig till det. Och där är det, tycker jag, viktigt att allas röst hörs, också de som kanske ställer sig kritiska eller tveksamma eller av någon annan anledning har en annan åsikt, att de finns med i diskussionen och kan bidra till den, och att man var och en på basen av den diskussion som förs, så att säga, fatta beslut om hur man vill tänka och vilket slag av övertygelse man har.
Men om jag nu frågar de här två närvarande lärarna här i den här diskussionen, Inge Damlin och Maj-Greta Axell, att finns det tid, finns det resurser för att göra det här som Maj-Lene Engelholm talar om här?
Jo, det finns det. Det är ju en del av, alltså det är inte så där isolerat det här, utan det är en del av undervisningen eller lärandet. Och det som jag tänkt på här emellan också, att Maj-Lene, eller vi som är inne i skolan, så vi är så inne i dagens skola. Men jag är inte övertygad av att de som inte är inne i dagens skola vet hur det riktigt fungerar där. För skolan av idag funkar inte som på den tid vi gick eller någon annan gick i skolan. Att det har skett en, som Maj-Lene plockade fram där, en förändring av verksamhetskultur. Hur vi presenterar det, hur vi följer lärande och framförallt hur vi uppmuntrar elever att våga stå för sin åsikt. Eller hur vi uppmuntrar dem att våga vara den de är. Att där tycker jag åtminstone att synen på lärande har gjort förändring i skolorna.
Maj-Greta Axell.
Ja, jag hade suttit här och tänkt också på det att mobbning vill ju vi går ju emot det ganska snabbt nu för tiden och har planer. Men sen kan det ju vara så subtilt också på olika sätt som man kommer liksom att mobba någon som är annorlunda eller som kanske har vågat säga ett på ett annat sätt än de flesta. Och så där. Så att därför är det viktigt det här som Inger också sa, att man verkligen kan uppmuntra varenda ungdom att vara den är och att de andra också ska acceptera det på det sättet. Att inte, alla inte söper i samma form och inte beter sig på samma sätt. Och nu för tiden när det är många olika ADHD och olika sådana beteendeförändringar så kan det hända att man tycker att den är inte riktigt som alla andra. Så. Men att vi har den här möjligheten då alltid, den här vuxenrelationen där att träda emellan, och därför är det väldigt viktigt också att lärarna försöker vara lärda på det området, fast det är så mycket som man ska göra och vara insatt i.
Mm. Alexandra Wasberg.
Jag tänker att det som kan bekymra mig är att eller jag har en sån fråga att finns det tillräckligt mycket vuxen kvalitetstid i ungas liv idag? Att kanske det skulle vara skolans roll att i skolan så har man tillgång till vuxna som man kan som bolla sina idéer med och försöka. Det är ju svårt att veta egentligen vad man tänker, och speciellt när man är ung, vad står man för egentligen och vad tycker jag om det och vad tycker jag om det och väga olika saker och emellan. Och man tänker att man är ung, att man är naturligt att börja ifrågasätta saker och ting, ifrågasätta vuxengenerationen och maskinen eller vad nu är man är arg på. Och det är ju en process som man ska låta få ta tid och behövs vuxna runt omkring. Och det skulle vara min beställning om jag skulle få önska.
Men en del i den där processen måste ju rimligtvis också vara att få sina egna värderingar ifrågasatta.
Ja, men det är ju också, hur vet man vad ens värderingar är egentligen? Det ska ju hända någonting. Det ska hända någonting som får en till, aha, vad är det? Är det nå för mig? Och så hör man runt sina kamrater och på sociala medier och så får man en uppfattning och så blir man kanske osäker, eller så blir man osäker och måste därför ta hårt ställning för någonting, för att hantera den osäkerheten, att vuxnas reglering kan vara bra.
Inga Damlin.
Ja, jag tycker att det är bra tänkt och så där tänker vi lite i skolans värld. Vi har pröva med en skolcoach i vår skola just för det här att du inte bara ska ha lärarrelationer, utan du ska också ha andra vuxna att bolla dina de här med. Men sen vill jag inte underskatta hela hemmets betydelse och det här, då vi pratar om värderingar och sånt, så tycker jag att det är viktigt med genomskinlighet från skolans sida så att hemmet kan stöda i det här att växa till en hel människa. Oerhört viktigt att vi har den kommunikationen i skickat.
Är det där ni upplever att det kan ha gått fel där i det fallet i Karleby då? Att det inte fanns den här gemensamma synen på vad skolan ska göra?
Ja, att vårdnadshavare och skolan har olika syn. Visst kan det vara en del. Visst kan det vara. Och jag tror att det, då det blir konflikter så kanske det är just så att det är någon sån. Det är liksom oberoende av Karleby eller någonting annat. Men där var det uppstår konflikter. Så där behöver man ju som diskutera ut det, och det är oftast det som är grundorsaken.
Jag kunde säga här också att den här konflikten kanske också uppstod för att föräldrarna kanske inte visste vad det var som var meningen, utan man tror ju att skolan låtsas ungdomarna i samma riktning som man nu själv har uppfattning och syn på olika saker. Så det är ju det också som är viktigt, att man verkligen förmedlar information för det, att det här handlar lite om sånt och sånt och det här kommer att finnas med där, att är det okej för ert barn eller er ungdom. Precis. Kanske, det ska vara in.
Vi har talat mycket här om värdegrund, och samhället bygger ju på en gemensam värdegrund och den lärs ut i skolorna, men då man börjar då sedan av personliga skäl avstå från de där delar av undervisningen, hur mycket utrymme finns det där innan den här värdegrunden så att säga blir för smal? Vad tror Majlén Engelholm?
Det där är nog en väldigt svår fråga att ta ställning till. Så kanske ogärna säga att vi går in för en avsmalnad värdegrund, utan jag tycker att den värdegrund som vi har, det bygger på de här mänskliga rättigheterna och synen på människan överhuvudtaget, och vad ett gott liv är och vad god utbildning innebär. Här finns den här, det som ni var inne på här tidigare, att det här med diskussionen om kunskapen, informationen om skolans uppdrag och undervisning är väldigt central. Vad är det man gör och på vilket sätt är det man arbetar och i vilket syfte gör man de här sakerna? Och det är klart att man kan inte för varje enskilt innehåll föra den här diskussionen på väldigt stor detaljnivå, men här har vi säkert nog ett uppdrag både från skolans håll att berätta om vad vi gör, utbildningens håll berätta om vad vi gör, och få både vårdnadshavare men också övriga aktörer i samhället att bidra och att föra den här diskussionen. Jag tänker också att de unga behöver prata om de här vuxna i skolan, men att de unga behöver också få diskutera det de har lärt sig i skolan och tagit del av där med andra utanför skolan. För att på det sättet så att säga, skapa sig en helhetsbild av att var finns tankar och åsikter och hur ser det ut. Och som sagt sist och slutligen skapa sin egen ståndpunkt och sin egen åsikt.
Det är ju den här samma specifika värdegrunden gäller ju i alla skolor. Men just medlen att förmedla den här värdegrunden, så det bör man ju överväga noga så att det inte blir sådana här motstridiga händelser och känslor och konflikter i de här ungdomarna.
Å andra sidan, hur mycket ska skolväsendet, grundläggande utbildningen, men kanske nu då i det här fallet då det är gymnasiet vi handlar om, finns det inget bra i att också skaka om, så att säga, ungdomarna? Alexandra Wasberg.
Jag tänker så här, man kommer aldrig undan konflikter, och fast hur välment någonting kan vara så går det fel, men jag tycker att man behöver problematisera. Man kan se som en möjlighet till inlärning att man säger åhå, vad är det här, och så utforskar man tillsammans vad händer här, du tycker så om det att okej, att du vill inte vara med, men vad är dina argument, att jag vill lyssna på dig, varför tycker du så, att nu diskuterar vi så reder vi ut det här.
Jag gillar skarpt det du säger, för att det om någonting så leder till tolerans, att man diskuterar ut saker om det var tokigt eller om man upplever det si eller så. Och jag tycker också att vi har, om vi inte tillåter misstag eller inte tillåter det, så då fostrar vi till en svartvit värld. Den blir inte tolerant. Det är just så här att diskutera och låta ungdomar diskutera, så då för det framåt kring värdegrunden.
Och dessutom kan ju vuxna agera förebilder där, som unga människor lär sig av att jo, jag minns då min lärare, då vi blev osams om det här, så då förhandlade vi och gick så bra och jag känner mig respekterad, så det ska jag göra också om jag råkar ut för samma inlärning, det är ju fråga om.
Margret Axel.
Ja, jag tänkte säga att man var ett tag ordförande för krisgruppen i vår skola, så var det väldigt viktigt det här att man kommer till debriefing då, är en mycket nära tiden efter någonting som inte var riktigt bra eller jättehemskt. Och det här kanske har upplevts lite sånt för många av ungdomarna också, så det gäller ju att man är mycket lyhörd och aktsam om de unga, och också faktiskt då ger chans till att nu diskuterar man och ventilerar det från olika håll så att man kan gå vidare, att det inte blir någonting som svävar där. Man kanske inte vill börja tala om det med sina föräldrar, men att det också uppföljs då ordentligt om det har blivit någon sån här situation.
Precis. Jag tror att vi drar streck för dagens diskussion i Slaget efter 12. Där, tack för er medverkan Inga Damlin, Majlén Engelholm, Margret Axell och Alexandra Wasberg. Jag heter Filip Sten och Slaget efter 12 hör ni igen imorgon.